Ekot. Världens sju största ekonomier, G7-länderna, samlas idag i franska Evian. Värd för mötet är Frankrikes president Emmanuel Macron, som tidigare ikväll höll en gemensam presskonferens med USAs president Donald Trump. Vår korrespondent Cecilia Blomberg är på plats vid G7-mötet. Och vad var det för budskap som Macron och Trump meddelade pressen?
Ja, de två ledarna var måna om att verkligen framstå som enade inför pressen, men var också lite trevande. Det bekräftades då att den här avsiktsförklaringen till fred skrivits under digitalt i helgen inför toppmötet. Och både Macron och Trump betonade också vikten av att så snabbt som möjligt få igång trafiken igen genom Hormuzsundet, där ju flera hundra båtar fastnade då kriget inleddes. Men samtidigt så var de ändå lite i otakt. Trump avfärdade till exempel behovet av Europas militära stöd för att säkra båttrafiken i Hormuz och menar att det här klarade USA själva. Och Macron höll en väldigt låg profil och menade med att det här var ett erbjudande, så det var både och, skulle jag säga.
Och den här elektroniska avsiktsförklaringen, vad handlar den om och vad är det för skillnad på den mot det avtal som man säger ska signeras på fredag?
Ja, den frågan är inte helt tydlig, och när Macron intervjuades i fransk tv idag så rundade han den lite elegant och pratade om att vi ska inte prata om teknikaliteter. Det var symboliskt viktigt att det här skedde innan G7 startade, eftersom just blockeringen av Hormuzsundet och trafiken av gas och olja just nu är ett av de största hoten mot världsekonomin. Så det som sker på fredag blir väl då mer någon form av, om det nu sker, mer något formellt, lite ceremoniellt sätt att signera det här avtalet på plats och med en större diplomatisk inramning.
Och lite kort här nu då, vad får det för konsekvenser för G7-mötet att den här avsiktsförklaringen kom precis innan mötet inleddes?
Alltså, många franska medier lyfter just tajmingen att det kommer just ihop med G7 och att det påverkar hela programmet för G7 och nu helt dominerar både hur massmedia rapporterar om G7 och vad G7 handlar om, och att många andra stora frågor som var planerade faktiskt hamnar i skuggan.
Säger vår korrespondent Cecilia Blomberg. Den norska kronprinsessans son Marius Borg Høiby kommer att överklaga domen på 4 års fängelse. Den gäller bland annat våldtäkter och misshandel. Domen meddelades i Oslo tingsrätt idag, och så här säger hans försvarsadvokater.
Vi har snackat med honom. Han önskar att anke där hvor det blev allvarliga tillfällen hvor han blev dömt och inte har tillstått.
Kronprinsessans son vill överklaga domstolens beslut att fälla honom för allvarliga brott som han inte erkänt. 2 våldtäkter och misshandel. Det säger advokaterna Ellen Holager Andenäs och Peter Sekulits till VG efter att ha mött sin klient i Ila-fängelse. Borg Høiby beskrivs som desperat att få komma ut ur häktet nu när mamman Mette Marit är så svårt sjuk. Advokaterna har gjort en ny begäran och föreslår elektronisk övervakning i hemmet i den svåra situationen.
Det är naturligtvis tungt. Straffsaken i sig själv är ju vanskelig att förhålla sig till, men så är det ju då särskilt mors hälsosituation som är tung.
Han vill svärt gärna ut nu.
Åklagarsidan ska läsa den omfattande domen och sen ta ställning till om det blir ett överklagande. Det är en historisk fängelsedom i Norge när en person med så nära koppling till kungahuset döms för allvarliga brott. I domen beskrivs stryptag och upprepat våld i nära relationer. Han döms för 2 våldtäkter där kvinnorna inte anses ha varit vid medvetande och för att ha filmat utan samtycke. Men han frias från anklagelser som gäller 2 andra våldtäkter i åtalet, där bevisningen inte räcker enligt Oslo tingsrätt. Bara en av de 5 berörda kvinnorna var med i salen på grund av påfrestningen med all medieuppmärksamhet. Deras reaktioner är blandade idag med både lättnad och besvikelse. Beatrice Jansson, Oslo.
Och idag så kom också beskedet att Marius Borg Høiby inte får lämna häktet i väntan på att domen överklagas. Det har tingsrätten i Oslo beslutat, rapporterar NRK. Ukraina närmar sig EU. Efter lång väntan så startade idag de verkliga förhandlingarna om medlemskap. Och det här är välkomnas på mötet med EUs utrikesministrar i Luxemburg.
Otroligt välkommet. Det har vi ju väntat på länge.
This is an important milestone to celebrate today.
A mega day or a mega Monday for the enlargement process.
Stora ord från Sveriges och Litauens utrikesministrar samt EUs utvidgningskommissionär. En viktig milstolpe och citat, en megadag. För idag startar EU-förhandlingar om medlemskap både med Ukraina och med Moldavien som ansökt om medlemskap samtidigt som Ukraina i början av 2022. Båda länderna har egentligen varit redo att förhandla länge, men ett EU-land, Ungern, har tidigare sagt nej. Men med ny regering i Budapest och med nya löften från Ukraina om skydd för den ungerska minoriteten i landet så har Ungern släppt sitt veto. Estlands utrikesminister Margus Tsahkna betonar att detta inte bara handlar om att stötta Ukraina. Genom att ta in nya medlemsländer som Ukraina men också Moldavien och länderna på västra Balkan så blir EU mer välmående, säkrare och starkare globalt.
And Ukraine is a great opportunity. It's not only about supporting Ukraine, it's about us as well.
Det är en möjlighet för EU, säger Tsahkna. Andreas Liljeheden, Luxemburg.
Så Sverige, 6 myndigheter blir nu skyldiga att informera polis och Migrationsverket och de misstänker att en utlänning saknar rätt att vistas i Sverige, det beslutade riksdagen idag. De 6 myndigheterna är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogden, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Det kommer nu hård kritik mot hur Socialdemokraterna hanterat att kriminella deltog på deras möten i samband med att Botkyrkas dåvarande kommunalråd Ebba Östlin avsattes 2023. Gunnar Strömmer, moderat justitieminister, tycker att Socialdemokraterna en gång för alla behöver utreda hur det här kunde ske.
Det här handlar inte om några rykten eller illasinnade rykten, utan det här är ju faktiska händelser, faktiska omständigheter, riktiga och verkliga personer med kopplingar till gängkriminaliteten som varit djupt inne i de här processerna i partiet.
Det var Aftonbladet och Expressen som redan för flera år sedan kunde avslöja att minst en gängkriminell person deltagit vid bortröstandet av Socialdemokraternas dåvarande gruppledare i Botkyrka, Ebba Östlin. En socialdemokratisk utredning slog snart fast att de inte hittat några belägg för eller indikationer på att partiet skulle vara infiltrerat av gängkriminella. Men en granskning som Kaliber gjort visar att en tidigare okänd kriminell person med kopplingar till gängkriminalitet var med och nominerade den som senare valdes till gruppledare. Gunnar Strömmer igen.
Nu måste ju Socialdemokraterna trovärdiggöra den här hanteringen om att kort sagt börja om. Jag tar tillbaka de här uttalandena, helst blir det om ursäkt för dem och framförallt visa att man tar frågorna på ett helt annat allvar än vad man har gjort hittills.
Kaliber har sökt Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson som inte återkommit och partisekreterare Tobias Baudin som avböjer intervju.
Reportrar Frida Grönholm och Ola Sandstig, Kaliber. Det blir Rolls-Royce som ska leverera de nya reaktorer som ska byggas vid Ringhals kärnkraftverk. Det meddelar Videberg Kraft som är samägt av statliga Vattenfall och branschägda Industrikraft. Och enligt finansminister Elisabeth Svantesson, Moderaterna, så har det stor betydelse att kärnkraftprojektet nu går vidare.
Nu med Iran, kriget och krisen, även om det verkar lätta, så är det ju otroligt tydligt hur beroende vissa länder är av gas och olja. Och hur stor betydelse vi har och det har att vi nu också bygger mer kärnkraft i Sverige men också i hela Europa. Det gör oss mer oberoende och det gör oss starkare och rikare.
EU-parlamentets förhandlare har godkänt en överenskommelse om flygresenärers rättigheter. Bland annat handlar det om regler för kompensation vid förseningar och inställda flyg och bättre möjligheter att jämföra prissättning av biljetter. Men även om rätten att ta med en liten väska eller ryggsäck ombord utan extra kostnad. Överenskommelsen har förhandlats fram under mer än 10 års tid. Så vädret imorgon får Götaland och Svealand regn, främst i de östra delarna, i sydväst en del sol. I södra Norrland halvklart till mulet, men längst i söder så drar regn in. Norra Norrland bjuder på varierande molnighet och i Tornedalen kan någon enstaka skur förekomma. Temperaturer varierar mellan 12 och 20 grader. Producent för den här sändningen, Masse Benners, i studion, Johan Hellström.